Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till Indiepodden, avsnitt 56. Här finns Anna Andersson.
Här finns Jakob Fredriksson.
Och Ronny Larsson Miles.
Idag så ska vi snacka vidare kring Mattias Jönsson, chefsmekaniken som fick ett långt snack med i veckan. Så det blir lite nyhetssvep och lite andra roligheter. Vad säger ni grabbar?
Ja, vart ska vi börja med nyhetssvepet till att börja med? Testerna på Sebring.
Ja, det var ju tester måndag och tisdag. Det har ju varit privata tester där. Och vi har, vilka team har vi haft i farten där?
Andretti, Carlin, Ganassi, Ray Hall, Mayer Shank, missar inte någonting just nu, och AJ Foyt Racing. Så det har varit ett dussintal förare på banan, inklusive Marco Andretti, som vi bara i senaste avsnittet tidigare i veckan sa att vi inte skulle få se så mycket IndyCar, men de hade en bil där och då behövde de ju en förare också. Och ska vi dra några slutsatser från de här testerna?
De slutsatser från tester känns ju ganska stor felmarginal på den skulle jag säga, men ja. Vi kan väl konstatera att Jimmy Johnson inte är allt för långt efter i alla fall.
Nej, det är i alla fall en rätt rolig nyhet. Om man ser på ett varv på 52 sekunder ungefär så var Jimmy Johnson 1,3 sekunder långsammare än Scott Dixon. Så ungefär 2%, och det är egentligen inte alls så mycket när han är så pass fräsch i kläderna i en IndyCar. Det är någonting som man liksom aldrig gjort tidigare i sin karriär. 45 år gammal också, ska vi inte glömma.
Ja, det är väl ingen ålder.
Precis. Men vi kan ju säga så att under de här två dagarna så var Alexander Rossi allra snabbast på dag två, och sen bara några hundradel efter så var Scott Dixon lite långsammare, och det var på första dagen. Colton Herta tredje snabbast, Marcus Ericsson fjärde snabbast, och sen ja de ordinarie förarna så var ju Dalton Kellett som var långsammast, och det var bara knappt en sekund efter Rossis allra snabbaste tid. Så det är ett vanligt IndyCar-test. Svårt att räkna ut. Alltså, det här är inte någonting vi ska betta säsongen efter. Eller vad säger du, Ronny?
Nej, men det kändes, jag tror att ser man snabbaste tiden på dag två så verkar det som att dag två var något snabbare. Men och se, om man skulle gå utifrån den premissen så är det ju ändå Dalton Kellett var ju bara marginellt snabbare än Jimmy Johnson. Så att ser man den långsammaste föraren i en situationssäcken på dag två då, så är det i paritet med dag ett's långsammaste tid då. Och sen är det skiljer ju hundradelar liksom. Så att, men kul, jag tycker det är skönt att känna att alla är igång igen. Och det, Marcus Ericsson har ju varit, känns så här, i vanlig ordning lyrisk att vara tillbaka bakom ratten igen.
Jag hade lite kontakt med honom igår, och då var han precis just det, sjukt nöjd över att vara tillbaka i bilen, att allt funkade och superpositiv inför att säsongen skulle starta. Och när Marcus är så känns det ju alltid bra.
En annan fantastiskt rolig nyhet är att Linus Lundqvist äntligen är klar för Indy Lights i år tillsammans med det stall som fått det nätta namnet Global Racing Group with HMD Motorsport. Vad säger ni om detta?
Tycker det är oerhört positivt. Det visar ju att han gjorde ju en jättesatsning i fjol. Var ju oerhört osäker inför den säsongen. Vad skulle han göra? Hur skulle han få till det? Han satte karantän i Mexiko och skrev brev till Trump för att komma in och liksom satsa hela livet, kändes det som, för att köra i en helt off-serie. Men han gjorde det ju sjukt bra, satte sitt namn på kartan och sen så får han nu fortsätta i den serie som han har drömt om under förutsättning att den körs med samma team som han körde förra året med i en kooperation med ett annat team då som är oerhört starkt i Indy Lights. Så det känns väl som att det är precis rätt steg att ta för Linus.
Och den här serien som han körde förra året, det var ju i sista stund som den serien kan vara relevant för IndyCar också, för att det här är sista året som de ger det här stipendiet för att köra Indy Lights. Året mästare i Formula Regional Americas kommer få stipendiet för att köra Japan istället. Så det var verkligen jätteskönt att Linus fick det här 2020 som han till slut fick. Och just det att han kör samma stall som han körde förra året nu i en tyngre serie. Det ser verkligen ljust ut, för han har ju alla förutsättningar för att även slåss om de allra högsta positionerna i Indy Lights också nu.
Mm. Det var ju som han själv sa, det bästa av två världar, och bättre kan det väl inte bli.
Exakt.
Så vi kommer prata mer om Linus framtida utmaningar här nu i nästa veckas podd, tänkte vi. Vi ska alldeles strax fortsätta vår intervju med Mattias Jönsson, men först ska vi testa en ny programpunkt vi kallat Snackisen helt enkelt. Då vi alla får chansen att lyfta fram en motorsportnyhet eller en spaning som fastnat lite extra hos oss under veckan. Och den behöver alltså inte vara IndyCar-relaterad överhuvudtaget kan vi säga. Anna, vilken snackis har du tagit med dig?
Jag tänker på pennan som Mercedes lade ut igår. Enbart för att få folk att tro att nu ska Lewis Hamilton skriva på. Men de är ju helt enkelt inte överens. Och istället då så betyder den här pennan att det är Fredrik Vesti, en 19-åring från Danmark, som blir en ny Mercedes junior och ska köra för ART i Formel 3 nästa år. Och Mercedes har ju George Russell i Williams. Sen så har han väl säkerligen Toto Wolff fortfarande connections med Esteban Ocon, även om det inte är något officiellt, för när han gick till Renault eller Alpine så bröt man ju allt sånt. Sen så har de två stycken kartförare och en kille i Formel Renault Eurocup. Och så gör man då den här satsningen på en 19-åring från Danmark som dessutom körde bra med Prema i fjol. Det tycker jag känns lite kul, och det känns också lite spännande att Mercedes faktiskt börja plocka in och inse att vi behöver ha en plan för framtiden. För faktum är ju att även om man heter Lewis Hamilton, eller om man heter Michael Schumacher, eller om man heter Scott Dixon, ingen är omöjlig att ersätta. Det blir bara annorlunda, och det kanske tar en stund tills det blir bra igen. Men alla kan ju ersättas. Det har vi sett 1000 gånger, om inte senast så när Schumacher lämnade Ferrari och när han lämnade Mercedes för Hamilton. Så att, var 17. Det är en kul grej tycker jag. Mm.
Ja, vilken problematik innebär egentligen för Mercedes och för Formel 1 i stort här nu när det dröjer så länge till att för Lewis Hamilton att signa ett nytt kontrakt?
Det är väl mest snacket kan jag tänka. Alltså bilen är ju nästan till samma sen som förra året, och de vet ju vad de har varandra. Frågan är ju egentligen hur långt de står ifrån varandra. Det snackas ju om att Hamilton inte bara vill ha jävligt mycket betalt utan att han dessutom vill ha stora tunga poster inom Mercedes-koncernen, och han vill ha en del av vinsten och sådana grejer. Va? Och ska vi börja prata där så är det ju frågan vad som är störst, märket eller Hamilton, och beslutet får väl Toto Wolff ta.
Det här påminner mig om en sak som jag bara tänkte på i helgen, för jag har dödat tid med att kolla igenom Formel 1-säsongen 1992. Och den här debatten påminner så himla mycket om Nigel Mansells äventyr bakom kulisserna 92. När han skulle ha 23 miljoner dollar i lön för säsongen 93. Och Williams ville inte gå med på det, trots att Mansell hade vunnit 10 av de första 8 loppen den säsongen. Och sen så sticker Senna in med att säga, jag kan köra för Williams för 23 miljoner dollar mindre än vad Mansell ville. Och sen kommer Alan Prost där och tar den platsen före både Mansell och Senna. Undrar om det kan bli lite så för Hamilton, att det bara dyker upp någon annan. Fast det finns ju ingen i Prosts ställning som är arbetslös bland Formel 1-förarna just nu.
Vi får se Nico Hülkenberg.
Men det påminner starkt. Ja. Men Mercedes ville ju Hulkenberg typ 2013 någon gång, men då tog den ju Hamilton istället. Det påminner starkt om varandra, de här två situationerna i alla fall.
Ja. Har ni funderat på det?
Inte för att misströsta så mycket som jag har råkat göra förut, men det är ju jobbigt med så många härliga evenemang som inte blir av under 2021. Svenska rallyt borde ju vara alldeles strax, bara runt hörnet. Supercars i Adelaide är ju inställt definitivt närmsta åren. Det verkar ju vara helt nedlagt. De här fantastiska motorcykeltävlingarna i Nordirland och Isle of Man är inställda. Jag tänker på Northwest 200 och så Tourist Trophy såklart. Det är tråkiga nyheter, men vad ska man göra i dessa tider?
Så det är ju också så att problem är ju möjligheter i arbetskläder. Man får ju se till att lösa dem. Och man får ju hitta en lösning. För svensk del så måste man ju få ordning på vad det här rallybolaget ska göra. Bilsportförbundet kontra andra ägare för Svenska rallyt. Vad har vi för framtid? Problemet är ju om man inte kan arrangera rallyt nästa år heller av någon anledning. För då kommer vi förlora Svenska rallyt. Och det vore ju katastrofalt för svensk motorsport. Och även för näringslivet på många sätt. För att fatta hur mycket folk det är som lägger sina pengar där den helgen. Och då måste man måste hitta en lösning på problemet. Så det är bara att ta tag i det.
Och i VRC-väg så har de i alla fall hittat ett ersättarrally i Arctic Rally Finland. De körs sista helgen i februari. Om det blir en succé så är det ju möjligt att det får en permanent plats istället då för Svenska rallyt. VRC vill i alla fall ha ett vinterrally på kalendern.
Ja, men så är det ju. Svenska rallyt har ju kontrakt över nästa säsong också. Men man måste ju lösa allting runt omkring och hitta en lösning som inte bara är ettårig, som regnar bort eller som det tjafsas om. Utan man måste hitta en permanent lösning som gör att Svenska rallyt med sin historia, sin fantastiska stämning och känsla har en given plats i VRC. Så nu gäller det att man jobbar mot samma mål och ser möjligheterna och inte problem.
Och sen Ronny, nu har vi haft en snackis var. Vad har du att bjuda oss på?
Min snackis är nyheten att Simona De Silvestro är klar att köra Indy 500 i år. Detta sker i ett team som heter Peretta Autosport som drivs av den alldeles formidabla Beth Peretta i ett samarbete med Penske faktiskt. Och vad är då så speciellt med detta? För det är en hel del kvinnliga förare som har kört Indycar genom åren. Men det som i många fall har kunnat betraktas som one-offs eller individuella öar av satsningar, om man kan kalla det för det, så verkar detta vara någonting nytt. För en organisatoriskt långsiktig satsning för att etablera kvinnliga förare i toppen av motorsportkedjan. Och för ett av de uttalade målen för just Peretta Autosport är att, att ha en kvinnlig heltidsstyrning i Indycar möjligtvis redan till 2022.
Det är ju jätteviktigt att tjejer får samma förutsättningar som killar i unga år så att de har chans att bli lika bra. För motorsport är ju en av de få idrotter där man faktiskt kan tävla på lika villkor. Samtidigt så är det ju extremt viktigt att de tjejerna som man tar upp i klasserna är tillräckligt bra så att de inte är där för sitt kön eller för sitt namn. För när vi hamnar i det läget och att de blir omkörda, ifrånkörda och ligger i botten, då sänker man ju hela grejen. Så det är så oerhört viktigt att de får den utbildning och de tar tillvara på den utbildningen och inser vilket arbete som krävs. För det är ju 17 inte enkelt för en kille heller att ta sig hela vägen med allt vad det gäller, både när det gäller talang, stöttning, träning och sponsorer för att ta sig hela vägen. Och samma sak gäller ju för tjejer. De ska ju inte ha någon frispott in liksom, för då är de inte riktigt bra. Det är ju kvalitet, måste det vara. Och det är jättekul om den satsningen kommer och att det liksom, man kan se tjejer som kommer upp och faktiskt kan konkurrera. Hittar vi en ny Danica Patrick så är det lysande.
Kan jag nämna lite om Beth Peretta då, att hon har varit motorsportschef på SRT Motorsport, alltså Chryslers motorsportprogram. Hon stod bakom när Dodge vann NASCAR med Brad Keselowski och Roger Penske 2012. Måste stått bakom då också Viper-programmet i IMSA och på Le Mans då. Och just det här programmet är också i kombination med Roger Penske själv som velat dra upp det här. Och de har ju haft ett samarbete då i åtminstone 10 år, Pareto och Penske. Så det finns ju, det är ju verkligen tunga namn bakom det här, och då är det mycket energi bakom det och mycket engagemang. Så det här är inte bara något, det är inte en ö. Nej. Utan det här är en kontinentalplatta som håller på att växa fast med resten av IndyCar. Mm. Om ni förstår den metaforen.
Absolut. Det var en väldigt stor platta och en stor ö.
Ska vi ta fortsättningen nu då av vår intervju med Mattias Jönsson? Hur långt kom vi i senaste avsnittet? Vi pratade ju om vad Mattias skulle göra i år. Det är alltså att han kommer att vara chefsmekaniker för Scott McLaughlin i år. Och vi pratade om hans väg in i IndyCar. Och kom väl fram till vändningen för Penske som var i början av 2000-talet där.
Mm, vi kommer att prata om allra snabbaste racerbilarna som någonsin funnits.
Ja, precis. För du hade en liten miles per hour hastighets milstolpe där som du precis skulle ställa till, en fråga du skulle ställa till Mattias Jönsson. Ska vi hoppa in där?
Vi kanske hoppar in på en gång, utan spoilers, vi bara hoppar in.
Ja.
Så om jag säger 241,428 miles per hour, ringer en klocka då?
Ja, då blir det många minnen som kommer fram faktiskt. Jag vet inte hur mycket. jag vill väl inte göra så att det här blir jättetråkigt på något sätt. Men jag ska säga, det ringer väldigt mycket goda minnen för min del. Och då var vi i Fontana. Och det var det som så här, vi körde ju Honda-motorer som sagt. Och det hade ju kommit ner till mästerskapsracet i Fontana. Och det började bygga upp till kval, och då var det som så, det var ju innan det här att man inte fick byta motorer och så vidare, som nu då måste vi köra 2500 miles per motor, och då fick du byta hur många motorer som du ville, och det innebar att vi satte i en kvalmotor i Deferens bil på fredagskvällen. Och när vi gjorde det här och vi försökte starta bilen, så ja, den gick ju bara på 7 cylindrar utav 8 då som det var. Och vi började ju jobba på det här väldigt, väldigt mycket och försöka hitta vad det var som var problemet. För det här var en väldigt speciell motor som blev isatt, den här kvalmotorn. Och hittade inget. Och det tillhör ju också att vi hade ju då satt dit nya headers också på den här bilen då. Just för racet, att vi skulle köra dem på dagen innan, så de blev proven att de inte hade några cracks och så vidare. Och sen då hade vi nya headers för racet och så vidare. Då visade sig att i de här headerpipesen då, det här är några timmar senare ska jag väl säga, när vi skulle byta ut den här motorn och sätta i en normal spec-motor igen kan man väl säga, så visade det sig att vi tittar i de här pipesen och de väger lite mer den ena pipen än den andra. Och då är det ju alltså sådana här weldbungs som är fortfarande i en utav piperna där, som den som byggde de här exhaustpipesen hade lämnat kvar där i. Så det kom ju inte igenom några avgaser i den ena pipan. Så att det var ju inget fel på motorn. Så att vi satte dit de gamla headerpipesen och satte i nya motorn igen, för vi hade aldrig redan tagit bort den här motorn. Bulta i den här motorn igen och starta motorn. Och jag ska väl säga det då, som crew chief så värmer du upp motorn. Och det här var innan fly-by-wire och så vidare. Utan det var throttle cables och så vidare. Så vi står ju där och värmer upp den här motorn. Och jag står ju det här med throttle leverage armen där i min hand liksom, och bara blippar den här. Och jag har ju aldrig hört något mer aggressivt i mitt liv liksom. Det var som att den inte hade något svänghjul överhuvudtaget. Utan det bara... Det var ju som en explosion varje gång. Man bara gav den lite gas och direkt ner igen till tomgång. Som var väldigt hög tomgång. Och då tänkte man, jag har den här motorn. Så i alla fall, nästa dag kommer. Och vi kör ut, bara gör en install check som man gör och kollar så att det är några läckage och så vidare. Och så kör vi då på morgon ett hot varv. Det var ju en timmes träning. Men vi fick ju bara köra 5 varv. För den här motorn hade ju då en limitation på sig på 50 miles.
8 mil.
Ja. Så vi körde ju ut där och körde typ ett sånt här varv då, som du säger, 241-242 på träning. Där liksom, okej, parkera bara liksom. Så det här blir ju skitbra. Så att visst, den här motorn är ju väldigt, väldigt speciellt uppbyggd. Så att kvalet kom ju som du säger när vi körde ut. Och då körde vi den här closed course speed record på 200, lite drygt 241. Och det gjordes ju då på första varvet. Det här, nu kör vi då en average av 2 varv när vi kvalar. Men då så var det ju, du körde 2 kvalvarv och det var ditt bästa varv som räknades. Och Jill körde första varvet och sätter ju det här varvet då. Och Roger kommer ju direkt på radion och säger, yeah, that's good enough, park it, just come on in. Don't even do the second lap, just come on in. Så vi parkade ju bara efter 1 varv på den här motorn och det var ju vid den här tiden då de här motorerna, de varvade ju alltså 17 500 varv. Alltså, och det här, du snackade ju inte pneumatic valve train heller då som F1 kör, utan det här är ju då med valve springs då, alltså med fjädrar som drar tillbaks ventilerna i motorn och så vidare. Så det var ju något grymt det här alltså. Och då har jag väl senare hört att den här motorn producerar ju nästan 1100 hästar.
Tänkte fråga om det. Ja, det är alltså det snabbaste racingvarvet någonsin. 241,428 miles per hour blir 388,5 km i timmen. Och det här är snitt runt den här 2 mile super speedway. Toppfart kanske 400 om jag inte...
Ner för bakrakan så var det lite drygt det, ja. Ja. Och det var ju snacka med Gilsen efter det här varvet som givetvis är positivitet. Det blev väldigt mycket snack om det här. Jag menar, det var ju som han sa, man får ju nästan börja liksom sin turn-in då för böjen liksom mitten på bakrakan i stort sett. Som framförhållning var det ju tvungen att ha för att det skulle börja svänga när du behövde och ta svängen. För att ja, det går helt enkelt så fort att du, ja, ska man säga att allting ska behöva reagera så, ja, vilket som, ja, det är nästan otroligt.
Och dagen efter blev Defferan mästare, Penskes första sen Ansel Junior 94, och sen blev han mästare igen 2001. Och runt de här åren blev det ju ganska uppmärksammat här hemma som Penskes chefmekaniker då, när huvudkonkurrenten råkade heta Kenny Breck. Hade du någon personlig relation med Kenny? Hur kändes det att snuva den enda svenska föraren i fältet på de här titlarna?
Ja, Kenny, tycker väldigt mycket om Kenny. Väldigt, som ni vet, fruktansvärt positiv person. Jag ska säga, det var ju, jag tyckte väl det var jättekul att det fanns en svensk som var så fruktansvärt framgång i serien, och Kenny hade ju vunnit Indy alla redan och så vidare också. Fruktansvärt framgångsrik förare, och det, ska man säga, jag ser väl inte som att snuva, jag gjorde ju mitt jobb om man säger, för våra team, och ja, det är väl där som det kommer ner till att det är professionell racing istället för amatörracing om man säger, att alla gör ju sitt jobb, och givetvis Kenny såg ju inte det på något annat sätt heller, givetvis. Och jag menar, som insatt så kan man ju inte heller se det att Kenny kunde ju varit mästare också, om man så säger det. Det var ju utveckling på grejer och sånt här också, så han får väl se det liksom som att han var ju mästare med den bilen eller equipment som han körde, om man så säger då. För han körde ju en Lola med Ford-motor och så vidare. Och under de åren så var det ju en väldigt, väldigt stor utveckling. Som sagt, det var ju ingenting som var fryset som det är nu, om man säger, med regler och så vidare. Så kan du ju bara göra sig och så här mycket. Som vid den tiden så, jag menar, vi fick ju nya underwings. Vi fick nya sidepods varannat race och så här. Vi fick nya vingar vartannat race. Det var som sagt motoruppdateringar varenda dag och så här. Så att det kom ju ner till mer än Kenny som förare där, kan man väl säga, utan det var ju också väldigt stor influensering utav manufacturers som var inblandade, helt enkelt, som Ford gentemot Honda och så här, helt enkelt, som det också framgick väldigt mycket på den tekniska sidan, om man så säger. Så att man får vara väldigt stolt som svensk, tycker jag, över Kennys insats, och ja, fantastisk både kille och förare.
Mm. för att säga det själv, jag var 11 och jag höll på Kenny hela tiden, den här tiden. Så.
Ja, det tycker jag att du skulle ha gjort också som svensk faktiskt, för att det är någonting verkligen att vara stolt för och hålla kvar vid som minnen och ha en svensk som kört på den nivån och haft den framgången. Det måste jag säga.
Du, som du säger, du är kanske inte först och främst ett racingfan då, men tycker ändå, liksom, sett till din meritlista här nu från genom din karriär, så du var ju med Gill då, det föran när han var 2001, och så Sam Hornings Jr. 2006, Will Power 2014, och du har ett antal Indy 500-segrar också med Gill 2003, Sam Hornings 2006 och så Will då 2018. Du har ju passerat en hel del förare genom åren. Så för det första, hur skulle du beskriva, vilken enskild framgång slår högst för dig, och hur skulle du beskriva de olika förarna och vilka du klickar lite extra bra eller kanske mindre bra med och sådär?
Ja, nej, jag förstår precis din fråga. Jag ska väl säga som så här att som relation med förarna, så ska jag väl säga då först och främst som och jobba då med, ska man säga, Paul Tracy då från början och så vidare så här, och så han var väl clownen då i teamen, han var föraren som var clownen, kan man väl säga, och ja, man kan väl lämna det där i stort sett. Han var väl inte den som var den mest professionella vad det gäller allt så. Men just om man touchar på det här med att vara professionell, så måste jag nog säga Gil DeFerran var ju en kille som var fruktansvärt professionell genom allt, och hur ja, både utseendemässigt, hur han gick igenom liksom och conduct business helt enkelt, och hur seriöst han tog sin racing. Allt det här, så måste jag nog säga jag klickade ju väldigt bra med Jill då, som både är väldigt utbildad, väldigt, väldigt seriös som person, kan man säga, väldigt allvarlig som person då, och det måste jag nog säga att skulle jag säga någonting om mig själv, jag är väl ingen direkt, speciellt på det kommer till jobbet, så är jag ju ingen clown heller, utan jag tror jag nog ansett som väldigt, väldigt allvarlig och seriös vad det gäller mitt jobb, så på den biten vad det gäller, när det gäller att vara seriös. Så att jag klickade nog väldigt bra med Jill vad det gällde den biten, och jag tror han hade väldigt stor uppskattning för min åsikt och så vidare på racing, för det är som sagt även idag så finns det ju väldigt många som jobbar i racing som är racingfans, och jag kan inte anse att jag är det helt enkelt. Jag tar en helt annan approach till det här, måste jag säga, som är kanske lite allvarligare än det där. Sam Hornish Jr., han var väl den då som är, ska man säga, den modigaste föran. Om man säger som så, som i racing, så som här borta i alla fall, så refers to you gotta have some balls, som man säger. Och när det kom ner till det, så Sam var väl den då som han var verkligen den som var modigast eller dumdristigast nästan när det kom till att vinna de här racen som han blev känd för på hundradelar eller med en nos, eller om man ska säga då, när vi körde det här IRL-konceptet vad det gäller de här pack races och så vidare. Han spelade nästan, som jag vill säga det, kort med hur han körde race. Tittade man på Sam som han körde träning och så vidare, så körde han alltid mot konkurrenter och läste konkurrenternas bil och försökte få sin bil att bli bättre, säg nu turn 3-4 än de andra, och brydde sig mindre på turn 1-2 och så vidare, och ja, spenderade minst lika mycket tid på att läsa de andra killarnas bilar som han visste skulle vara snabb den dagen, lika mycket som sin egna bil. För han visste att kommer det ner till de här sista två värven, så vill jag veta vad svagheten är för min konkurrent. Om det är den här bilen som är framför mig, så vet jag vad hans svaghet är och så vidare. Och med att prata med Sam efter hans karriär och så vidare, så faktiskt så om man tittar tillbaka på hans race, som sagt, så vann han ju väldigt många av de här racen, bara någon nos och på sista varvet passera och sånt här. Och när man pratade med Sam så sa han, så här såg det väl ut då när jag var lite yngre, sa han, så det är bara några år sedan jag pratade med Sam om det här. Så sa han, ja, de sista varven så brukade jag ju då lossa på säkerhetsbältena lite grann, så att jag kunde sitta upp lite högre i bilen och se min nos lite bättre. Och så satte jag bägge fötterna på gaspedalen, och det var ju inte det att du kan trycka hårdare, men så sa han, det var ju det här då liksom att jag var tvungen att tänka två gånger innan jag lyfte, i stort sett, så att liksom jag la bägge fötterna på gaspedalen så att jag hade ingen chans att bromsa och jag hade mindre chans att lyfta lite grann så här. Och tittar man på säkerhet så, ja, det är ju ja, det är ju marginellt dumdristigt det här, va? Men det var ju hans utsikt på det här i alla fall. Briscoe blev det ju sen. Och han var väl lite för försiktig egentligen för att kunna vinna de här racen. Så att det är väldigt talangfull förare, väldigt snabb. Men som sagt, ja, nästan... lite för försiktig var det kom ner till det. Och sen hörde vi till grejen att han kunde ju vunnit ett mästerskap där i 2008 också. Vi ledde ju i Motegi, och han kunde ju faktiskt låsta upp mästerskapet i Motegi. Och han ledde ju då med ett varv, och vi kom in på ett pitstop, och vi hade ju pit out. Och när han åkte ifrån sitt pitstall så fick han sladd och körde på den här pit speed limit konen då. Och slog sig under vänster fram, så att vi bröt det där racet. Men då kunde fortfarande gå in till sista race till Homestead. Och jag tror det var i stort sett ingen point spread då kvar. Utan ja, han hade equal chance då, om man säger, att vinna mästerskapet med andra. Och det var det året som Franchitti vann till slut på fuel mileage där nere. För i övrigt och så ledde vi mest varv också med Briscoe där nere. Men det körde ju ihop sig som sagt i Motegi framförallt, där han kunde då antingen maintained points eller låste upp mästerskapet. Så att det är väl den karaktären som jag ser med Briscoe då, att han var väl nästan lite för försiktig så här. Och sen så blev det ju då Will Power. Ja, det livet har ni ju levt i alla fall de sista åren här vad det gäller Will, och när man tittar då på ja, motståndarna då som svensk. Jag ska väl säga det att Will har ju en fruktansvärt laserförmåga att fokusera sig på en väldigt, väldigt kort stund, och ja, jag ska inte ta bort ifrån att han kan fokusera längre tider heller, jag vill inte att det ska låta så, men, men just den här laserfokuseringen på ett kvalvarv just, så är det svårt att hitta någon som är bättre på det och som kommer vara bättre på det inom kort tid. Det är nästan lite Senna stil där, måste jag säga, på honom. Vad det gäller när det gäller ett kval, så kan man, okej, de röda däcken som ska vara snabbare, som ska ha mer grepp och så vidare, ja, de är slut nu, alla har kört, ja, jag har inte pool, ja, men bulta på de här däcken som är liksom 5/10 saktare då, så får jag gå ut och försöka i alla fall. Och jag vet inte hur många gånger han har gjort det på svarta däck även liksom, och ja, ingen har ju förtroende på att det kan göras, men så gör han det i alla fall. Så han är ju kvalmästaren. Det är ju inget snack om det. Men sen så kan man väl säga, just som racecraft i övrigt, så har han inte samma fokusering vad det gäller det här med racecraft. Och det ska vi snacka om både när man kommer in i pitten. För det är ju liksom ett package, om man säger, vad det gäller. Du kommer ha bilar som är din väg. Som sagt, det är amerikansk racing vad det gäller gul flagg och så vidare. Så även om du startar på pole, så någon gång under ditt race är racet normalt här borta, så kommer du ju bara bakom bilar och du kanske får göra någon passering och så här. Och jag tror han läser inte motståndarna lika väl som någon med hans rutin ska egentligen göra. Och givetvis 2014, som sagt, så vann han ju mästerskapet trots allt. Så att det finns ju där att han kan göra det. Men däremot ska man ju också titta tillbaka på de tidigare åren då han skulle nog ha vunnit en 3 mästerskap till.
Ja, han har ju råkat ut för en del skador också. Han har ju brutit ryggen i några tillfällen, men så har han ju också mest pole positions senaste 30-40 åren sedan Andretti, yeah, i alla fall, Mario. Flest segrar i 500 mile lopp, flest segrar senaste årtiondet och alla sådana där rekord, förutom just mästerskap tyvärr.
Mm.
Så han för oss som sitter och analyserar loppen från ett helt annat perspektiv vecka från vecka, så verkar han lite lynnig. Är det någonting du kommer försöka få Scott McLaughlin att inte vara? Att ta powerstyrkor men inte hans svagheter och få se till att McLaughlin blir ännu bättre förare?
Jag tror personligen att det där har lite grann med personens karaktär att göra faktiskt. Det är lite svårt att formulera själv faktiskt, eller influera från utsidan. Nu kan du ju få coaching och så vidare, och det vet jag, det har ju Power också haft. Men jag tror lite det där tror jag kommer som person och kan inte bli lärt också. Speciellt vad det gäller, som vi kan ju snacka om Scott Dixon till exempel, som ett jätteexemplar på det här med att, visst nu kan han kvala också, jag ska inte säga det, men just det här med racecraft, om man ska kalla det, och läsa andra förare och läsa tillfällen, så är ju han väldigt, väldigt duktig på det, och det är därifrån alla hans mästerskap kommer. Och tittar man på Montoya, som en förare som Montoya, han har ju samma kraft. Det är ju det här, liksom, han bryr sig mindre om kval, men när det kommer till racecraft så är han alltså fruktansvärt duktig, och det finns väldigt få med parallell talang vad det gäller det. Och jag måste nog säga att tittar man på Scott McLaughlin, det är väl så han har vunnit sina mästerskap de sista åren i Australien, måste jag säga. Mm. Så jag tror den kvaliteten finns alla redan där vad det gäller Scott. Så jag tror inte att det är någonting som, om vi börjar vinna mästerskap och så vidare här de nästa åren, som vi förhoppningsvis gör, så tror inte jag att jag kan ta någon slags position i och haft någonting med det att göra, utan jag tror det redan finns med Scott McLaughlin, måste jag säga.
Mm. Kan du beskriva teamet runt dig och de du är manager för, och hur ni tränar och hur ni arbetar? Och...
Ja, nu har ju det blivit lite grann annorlunda här de sista åren, som du har pratat om när vi var på telefon, så spenderar jag ju lite mindre tid just nu med och runt teamet i sig självt. Så att under de sista 5 åren så teamen utvecklas ju här likadant som i Europa och så vidare, och fortsätter ju framåt. Jag ska väl säga, man körde ju mer som ett individuellt team inom Team Penske med sin egna grupp, kan man säga, upp genom 2015 och så här. Och lite av det här härstammar ju från då tidigare, att som en grupp, som ett team inom teamet, så arbetade man ju då med sina egna förare och så vidare. Och man gjorde väldigt mycket enskilda bestämmelser och hur det här skulle fungera om man byggde upp sitt egna team. Likadant som bilarna i sig själva har blivit väldigt generic, om man så säger nu. Alla kör samma bilar. Vi har ju kört det här chassit nu till exempel i 9 år nu. Nu ska man säga också att det har blivit givetvis mycket utveckling på det här chassit under de 9 åren. Men trots allt är det samma basbil i 9 år. Så att det har ju blivit mycket mer att man gör, att man arbetar i nedbrutna grupper och bygger de här bilarna. Så att istället för att jobba som individuella race-team då, som vi gjorde tidigare när man åker ut som en crew och så vidare, så jobbar vi mer då som ett företag nu, kan man säga, och har en process. Att när du kommer hem och börjar bryta ner bilarna, så har du en, till exempel då en bodywork-grupp som bara tar hand om bodyworket. Du har en grupp som tar hand om framänden. Du har en grupp som tar hand om motor och mitten vad det gäller fuel cell och så vidare. Som blir då, och rear-end. Så du blir mer en expert på ditt område. Du blir mer, du har mer expertis på ditt område, om man säger. Och det har blivit som så också tack vare att våran schedulen har ju också blivit mycket tätare än vad den brukade vara då. Och precisionen på hur du måste bygga en sån här bil, tack vare att alla har samma hästkrafter, alla har samma bil. Du kan inte bygga dina egna vingar och sånt här längre. Så försöker du istället producera en produkt som är högre precision på, om man säger det, genom då. Och för att få det här som ett team istället för att en bil framstår som bättre än de andra teambilarna, så byggs de här då i de här grupperna istället för att byggas då i individuella team. Och sen då när du åker ut på racen så går du in i din individuella grupp. Och det är där då som crewchiefen kommer in. Och som tidigare då, som generellt så även hemma, så blir crewchiefen en chef för en av de här grupperna, vare sig det är framände, bakände, motor och så vidare. De sista åren då så jobbar jag nu då på vad som heter PHC, Penske Heritage Center. Så jag håller då på att arbeta på de gamla historiska bilarna istället, som har vunnit Indy, Daytona 500 och så vidare, och mästerskapsbilarna. Under både säsong faktiskt och under lågsäsongen. Så att det blir väldigt lite tid för min del i shoppen med de killarna som jag kommer jobba med på banan. Och då tillhörde som tidigare, som sagt, så gjorde vi ju pitstops. Då var jag i ledan av pitstoppen, när vi skulle göra pitstops, hur vi skulle göra pitstops, vem som gör vad på pitstops och så vidare. Och du plockade dina egna killar och så vidare. Nu så finns det ju faktiskt då en grupp inom Team Penske som gör allt det där. Jag plockar inte killarna själv längre som ska göra pitstops på min bil. Det finns alltså tränare på teamet som jobbar fulltid som tränare då. I och med att vi kör i många serier, i och med att vi kör så många bilar och så vidare, så ja, vi har ju helt enkelt tränare, vi har pitstop coaches och så vidare då, som tar ansvar för de där bitarna. Så det blir ju mindre och mindre, och det blir mer uppdelat så här i ansvarsområden, kan man väl säga, och alla kan då ta en större, ja, både expertis, och så blir det ju mer effektivt också vad det gäller och tidsmässigt att göra det här. Så att det är lite svårt att säga det här med hur man lägger upp det som ett individuellt team längre. Så att jag gör ju mycket det här med att skriva protokoll istället och skicka ut då, som blir att man jobbar på så här 3 dagar innan vi åker till ett race och lägger ut hela helgen på papper i stort sett, ifrån att man lastar ur bilen ifrån trucken tills vem som gör vad sen genom hela helgen, och skickar ut det här då som en itinerary i stort sett, så att alla då kan läsa och se vad det är som är förväntat utav varje person genom helgen. Så det är väl så som jag har fått göra det nu på sista, i och med att jag inte jobbar ihop med de här killarna dagligen längre, vilket som givetvis gör det svårare, men som för min del så ser jag det också som en del växt för min del, om man säger. För att har man gjort det här crew chief-jobbet som ni sa tidigare, 20 år, börjar 21 här nu och varit med samma team och så vidare, så jag vill säga liksom, man vill ju hela tiden utvecklas själv också. Så att det här med att göra det här med PHC och fått fördelen med att göra det här med egna byggnad, sätta upp alla protokoll för hur de här bilarna ska gå igenom, vad det är som ska skrivas ner, vad det är som ska liksom sättas upp vad det gäller de här bilarna, så att de kan finnas inom företaget i en lång tid framöver. Och nu hör det ju till saken att de här bilarna ska ju också kunna köras då på uppvisning, om man säger. Så det är inte bara show car, som man så säger, som bara sitter där, utan så det är faktiskt fruktansvärt motiverande att göra det här, och det är jättekul, för varje dag blir ju annorlunda än den tidigare, om man säger. Så att jag ser en del, man tittar ju på det så här också, killar, nu ska man inte säga liksom att man börjar bli gammal, för det får man inte säga. Men trots allt så är det ju som så här, över de nästa 10 åren så ser väl inte jag någon framtid att göra höger fram däcket längre, om man säger, om kanske så här, nu ser väl jag göra det kanske 5 år till. Men efter det, så det börjar ju kännas lite grann i kroppen efter att göra de här pitstopsen så här många år. Och nu tränar vi ju mer vad det gäller det här än vad vi gjorde någon gång tidigare, så det blir mer repetition. Och det tar ju rätt så hårt på kroppen det där i alla fall. De här mutterdragarna och allt det här. Va? Så att det var väl en liten sån här middle-age crisis där för några år sedan, då jag tyckte liksom, ah, som ett team, jag gick till teamet och sa i stort sett, killar, nu måste jag liksom se en framtid här, för annat måste jag byta karriär snart. För att byta karriär när man är 55, det är ju inte så lätt. Så att antingen så måste vi liksom hitta något annat som jag kan fortsätta att göra när det kommer den här tiden att jag inte kan göra pitstops längre och så här. Och lösningen som de kom upp med, så var det ju då det här med PHC. Så jag uppskattar ju väldigt mycket att de har gjort en sån här grej som jag ser en framtid för mig själv på. Däremot här nu i några år så känns det ju lite grann som att man gör två jobb 75% istället för ett jobb 100%. Det ska jag väl tillägga att lite så där känns det väl. Just som du säger, vad det gäller den här preparationen inför säsonger och så vidare, så är man crew chief på heltid, så blir det nog lättare att titta på de här detaljerna än om man har två jobb, som sagt. Om det svarar någon ut i dina frågor där, så hoppas jag. Men på andra sidan då, som uppläggningen är nu, som vi jobbar då i mer nedbrutna grupper hemma, så hjälper ju det också. För det är ju inte det att jag bara lämnar min grupp som ska bygga upp en bil helt enkelt, utan alla bilar kommer ju till banan byggda till samma nivå, kan man väl säga, och sen tar jag över det.
Men rollen som team manager eller team principal, det är ju, jag antar att det är någonting som du har haft tankar på genom din karriär. Är det någonting som hade varit aktuellt eller som känns realistiskt framöver, eller ser du din framtid just med Heritage-jobbet?
Ja, kul att du tog upp den poängen faktiskt. Nej, så här såg det väl ut. Det var väl en grej som var aktuellt i 2015 för min del. Men så ja, vi hade pratat om det här i 2013-2014. Han som körde som general manager, Clive Howell, som hade varit där i över 30 år och gjort det här, visste ju att han skulle gå i retirement då om några år. Så, här. Så att vi hade börjat prata om redan att jag skulle ta över den där positionen. Men sen då i 2014 så fick jag en leversjukdom faktiskt, som en sån här autoimmune disease då, som man visste ju inte mycket om den, om man säger, och så vidare, som började då struggla. Och då blev det ju svårt, det blev faktiskt jättesvårt att göra det här jobbet med den här sjukdomen då. Och jag tittade faktiskt på och flytta på mig. Jag hade redan gjort intervjuer och så vidare för ett annat jobb, och det var det då med att renovera gamla bilar och sånt här, inte för Roger, utan enskild kille då som hade massa sådana här bilar, för jag inte kände att jag hade energin att ut och resa och så här längre. Under den här tiden då så Roger i alla fall, han säger, ja men du, det här är ju fel tid för dig att sluta, vi ska ta hand om det och så vidare. Så han har ju tagit hand om mig väldigt mycket vad det gäller att komma till rätta doktorer och så vidare. Så det här är under kontroll nu, ska jag väl säga. Och det är därför man är tillbaka och racer och har varit i många år. Men 14, 15 och halva 16 så var det var rätt så jobbigt faktiskt. Och under den tiden då så var det som jag hade chans då att bli den här general manager då för hoppen och så vidare, och som det var tänkt. Men i och med att jag hade den här blippen på radarn där, så kunde det inte bli så. Då anställde de en kille från Andretti faktiskt, som väldigt känd, väldigt schysst kille och så vidare, och så vidare, för den positionen då, för att Clive då skulle gå i pension. Och jag blev tillfrågad faktiskt innan de gjorde det, om jag ville ta över den här positionen, och jag sa fullständigt nej, att det var rätt beslut vid den tiden. Jag hade inte grejat det då faktiskt. Så att man kan väl säga att den positionen har kommit och gått för min del, måste jag nog säga. Så att när jag kom ut på andra sidan ifrån det här, så vill jag ju ut och resa fortfarande. Jag vill vara med på racen, jag vill göra allt det här. Men den positionen har ju blivit fylld sen. Och nu då under den här tiden, så var det ju då som sagt att då sa ju Roger, i och med att jag hade då stort sett skaffat ett annat jobb och börja jobba på gamla bilar, så förstod väl han intresset. Så då sa han, men då ska du bara göra det här för mig istället, tyckte han. Så det här, så behöver du inte oroa dig för att skaffa något annat jobb någon annanstans, utan vi börjar det här då här istället. Så att jag ser väl det som min framtid och så vidare här nu istället, för att som sagt, den positionen i 2015 så hade jag en chans att ta den, men det var inte rätt timing. Och ja, jag ska väl säga det att tittar jag på det nu så ja, det hade varit jättekul givetvis, men det fanns inte en chans att göra det då. Det är inte en chans att vi kunde gjort det då.
Men det här Heritage-centret låter ju jättespännande, och förare får ju ofta frågan vilken bil är bäst, roligast att köra och så vidare. Vilken bil tycker du är roligast att meka med då?
Ja, nej, det här är ju en bra fråga faktiskt. Det här är en jättebra fråga. Det är jättesvårt att svara på faktiskt. Jag har faktiskt precis hållit på med en bil som inte är tävlingsbil, kan man väl säga. Jag har faktiskt renoverat Rogers personliga Gullwing nu då, 1955 300 SL, den med Måsvingebilen med Mercedesen.
Okay.
Och jag måste säga, jag har haft jättekul att gjort det. Det måste jag säga. Som en bil designad på 50-talet och byggt på 50-talet så är den svårslagen, alltså vad det gäller lösningar och så vidare. Och det är väl en helt annan grej givetvis än en racerbil, men just som konstruktion, den är långt, långt före sin tid, och den har varit jättekul att jobba på. Så den är ju svårslagen. Men sen tittar man på racerbilar och sånt här, så ska jag nog säga... Ja, jag menar alla har ju sin karaktär, men jag måste nog säga som så att man kan ju se just planeringen på de här bilarna som går framåt, att tittar man på 80-talsbilar så var det ju väldigt uppdelat vem som designade vad, om man säger. Du kan ju se de här gränserna på bilarna där en designer gjorde den här biten och en annan designer gjorde den här biten. Och det blir ju ett lite grann ihopplock på de där bilarna, ska man säga. Så att visst är de roliga att jobba på, och visst är de väldigt mycket karaktär, för det finns ju inte många av dem som var gjorda och speciellt likadant. Men däremot så är det ju, de är ju svåra att jobba på tack vare att designen var ju så ihopplockad, om man så säger, på de bilarna, kan man säga. Medan börjar man titta på en bil som vi körde som den sista Penske-bilen som var producerad, PC27 och PC27B, som kördes då i 98, 99 som den kördes, och tyvärr då med Goodyear tires och en Mercedes-motor som inte gjorde den några favors. Så den där bilen var ju väldigt före sin tid i IndyCar, måste jag säga. Och det är nog av de bilarna som jag måste säga är den av de finaste designade bilarna, och vad det gäller lösningar och sånt här. Så den här bilen som design var något väldigt, väldigt speciellt, det måste jag säga. Det var ju John Travis då som designade den här bilen för Penske Cars. Tyvärr så hade den ju ingen succé överhuvudtaget, för det var ju som sagt en av de åren som vi inte hade några resultat överhuvudtaget, vare sig det berodde på förare, däck, motor, men jag ska nog säga att jag tror inte att det hade någonting med bilen i sig självt att göra. För att, den där designen, den håller jag väldigt, väldigt högt fortfarande.
Vad säger du, Jakob? Du får väl åka över och praktisera någon vecka kanske, Jakob? Du som är så illa det här.
Jag tycker det är fruktansvärt intressant att höra liksom sådär, för den där Penske-bilen är lite kultförklarad av just på grund av det du beskriver. Jag är inte mycket till mekaniker dock.
Jag brukar springa och hämta kaffe och grejer, det är väl bra.
Att hålla guidade turer kan jag göra, men att beskriva mekanik så här passionerat som Mattias gör, det är något unikt, känner jag.
Ja, men det här med som du har istället är ju det här med då, ja, alla de här fakterna är då istället vad det gäller vad bilen har gjort resultatmässigt, vem som körde dem och sånt här som kanske jag då har mindre koll på. Nu har jag ju koll på dem jag jobbat på, men tidigare historik och så vidare, vad jag förstår, så har ju du väldigt bra koll på det här. Vad det gäller allt som jag är mindre uppläst på, måste jag nog säga, utan har väl med den här, som du säger då, mekaniska grejen för de här bilarna istället för just resultaten och så vidare. Så jag tror din sida på det här, skulle du någon gång komma över hit så tar jag dig gärna på en runda här på det är ju inte museer, det är ju inte, men bilarna kommer ju in och ut härifrån då och blir renoverade, och dessförutom då så har kataloger, vi har alla, vi har hjälmar, handskar, driver suits, fire suits, vi har crew helmets, vi har alla pokaler som är producerade då som vi har vunnit och så vidare, finns på det här stället, fotografier och filmer ifrån 50-60-talet upp tills nu, media guider och så vidare, så vi har en väldigt stor som håller på och går igenom och göra digitalt numera och försöka få det i en katalog.
Det kan väl sammanfattas om nom helt enkelt.
Ja, men typ.
Ja, precis. Precis.
Fint att höra att du har framtiden utstakad för dig. Om vi tänker lite mindre skala, närmsta 2 månaderna inför årets säsong, hur ser den här tiden ut för dig? Testschema, antar jag.
Ja, stämmer bra. Och det har ju flyttat lite grann på sig det här med testschemat tack vare att racen flyttar på sig. Så det är väl lite ovisst även det där, men trots allt så håller vi ju, som sagt, jag menar, tittar man då på tester och sånt här så fightar det ju alltid samma motstånd, om man så säger, som alla jobbar på. Och det är ju då friktion, vindmotstånd, värme, försöka kyla ditt bränsle så mycket som du kan, och det är ju inom reglerna som du måste göra allt det här, va? Och så jag menar, det är vissa grejer då, alla parametrar där som du försöker fighta, och det är därför som vi åker och testar fortfarande även ett chassi och en bodywork då som vi har haft nu i, och det här börjar ju 4:e året nu, så finns det ju alltid grejer då som du kan göra bättre, och våra testskedjor då skulle ju börja tänka på måndag i Sebring. Men det har ju flyttat på sig tack vare att St. Petersburg flyttades. Så nu ser det ut som att vi börjar testa 1 februari istället. Och sen ser det väl ut som att vi testar 2 gånger till i alla fall i februari som det ser ut nu. En av blir i Barber som nu, just nu som det ser ut, blir första racet. Men jag tror nog som det ser ut i det här landet just nu att den också kommer nog flyttas på lite grann in i framtiden, det där racet, tror jag. Vi får reda på det här nästa vecka kanske. Men, och okay. Sen ska vi väl ut och testa i Laguna Seca. Det är en bana som är väldigt svårt att få testtid på Laguna Seca, för det har ju blivit uppbyggt så tätt in på den banan, så att det finns ju ljudrestriktioner och så vidare där också nu. Då, okay. Va? Men vi försöker då köra ut dit och testa också. Och det består att testprogram ser ut just nu innan säsongen drar igång. Och sen har vi några officiella tester under säsongen då som allt och alla kommer på också. En öppen test i Indy bland annat.
Just det. Ronny?
Ja?
Jag tittar på vårt frågeark. Har vi något mer?
Nej, egentligen inte mer att du bara avslutar med att säga att det har varit en stor ära att ha dig med, Mattias. Det är ju otroligt att få sån bakom kulisserna inblick i detta och även få gå igenom din långa och hittills så här långt i alla fall, för du har mycket kvar, eller hur, att åstadkomma här nu de närmsta åren med skott där. Men helt enkelt bara en stor ära och stort tack för att du har varit med.
Jag tycker väl äran är helt min. Jag tycker, jag gör ju det här, om man säger, det är ju mitt jobb om man säger så här. Va? Så att ha killar som ni då och ha ett sånt här die hard intresse på det här och göra det här som ni gör, så är det ju fruktansvärt professionellt gjort från er sida. Och framförallt göra ett sånt här outlet till alla andra då som kanske har svårt att få en inblick i det här som är en halvvärdig väg, men som gärna vill ha mer insikt och så vidare, så tycker jag det är en fantastisk service som ni gör och göra den här podcasten. Så att är det så att ni vill ringa tillbaka någon gång och ha lite mer information och så vidare under säsongen, så gör gärna det, för äran är verkligen all min, och jag avundrar er passion för det här på stora grejer. Och jag hoppas att det inte här var allt för långvindigt som man säger, för jag är inte så bra på det här med intervjuer, det är väl inte min stora grej, utan det är väl istället att jobba på de här bitarna, så att hoppas att det inte blir, som sagt, för detaljrikt och långvindigt.
Det blev superbra det här, tycker jag.
när det är så mycket intressant att lyssna på, då är det öppen sluttid som man pratar om. Då, är det, då finns det ingen begränsning liksom i tid. Så att det har varit ett rent nöje.
Mm. Tack själva.
Stort tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.